God kväll och välkomna till Mer än ord, aktivistpodcasten från Nordiska motståndsrörelsen. Detta är avsnitt 207, det var länge sedan jag sa det nu tror jag, eller 207 har jag sagt innan. Idag har jag med mig Marcus Hansson, hallå.
God kväll.
Nu är klockan 18.02, alltså nu är det kväll, eller hur?
Japp, det är faktiskt svårare än vad man tror, för jag vet folk där har sagt att ja, vi tar vid middagstid. Så börjar folk tänka, eller människor börjar tänka, ja, men är det vid lunchtid eller är det vid middagstid? Och middagstid vid mig är vid klockan 4 ungefär.
Ja, jag hade sagt kanske 5 nästan till och med, men någonstans där kan jag tycka. Ja, så är det. Så har vi som vanligt Max Rosenfors som producerar. Och det är bara vi tre idag. För att Kannis då har väl gått i dvala och alla andra också tror jag. Eller så är alla så trötta efter Västerås så att de orkar inte. Jag vet inte. Men ja, Hansson, du var inte heller på topp riktigt, eller?
Om jag är på topp? Jo, jag har jättemycket energi.
Det var bra. Det lät inte så innan. Du kanske bara satt och samlade dig.
Nej, jag... Jag vet inte, jag är väl alltid lågmäld. Så.
Ja, jo, i och för sig. Jag sitter och tittar på Telegram här. Tittar på en bild som har lagts upp på flera ställen nu från Västerås. Där två poliser och en ordningsvakt försöker stoppa en tillrättavisning, tror jag, av någon. Ja, den var intressant.
Ja, jag blev pepparsprayad där, så jag såg inget.
Nej, du fick den, ja.
Ja, jag var fan den enda.
Ja, men du stod väl inte nästan ens mitt i där, eller?
Nej, jag stod längst bak.
det var någon som hade koll på dig. Alltså, och där är Hansson.
Nej, jag vet inte fan varför jag drabbades. Någon som har kollat videon och sånt påpekar att han missade hela första ledet. Och för att förbi nu andra ledet och så tog mig.
Vad fan.
Ja. Och jag var inte ens särskilt aggressiv, tycker jag.
Nej, men det är lätt att bli det om man blir pepparsprayad annars.
Nej, du blev snarare... Du blev väldigt sliten i ögonen snabbt. Du har kanske runt 20-30 sekunder på dig. Och sen så ser du inte länge. Och han fick in en riktigt bra fullträff också.
Ja, rätt i ögat.
Ja, rätt i ansiktet.
Ja. Jag har fått det på gånger också, jag vet. Det är, man blir inte så jättehäftig faktiskt.
Finns det olika grader?
Det var bra, det var länge sedan det hände.
Liksom, finns det starkare och svagare varianter?
Ja, alltså, ja, det finns det väl internationellt sett. Eller vad ska man säga så här, alltså, på marknaden finns det säkert det. Men polisen använder bara en sort, tänker jag. Jag har fått det ett par gånger i Sverige, 2 gånger tror jag. Det kanske jag kommer ihåg. Och en gång utomlands.
Jag har varit med och testat det under kontrollerade förhållanden. Och då fick man ju se till så att man fick det rätt i ögat verkligen. Man fick ju liksom inte, ja, det var ju ingen sidodusch liksom. Men frågan är ifall den var, ja, lagom stark, extra stark, svag.
Ja, det vet man ju inte riktigt. Det kan nog variera lite grann det där. Jag vet att många sådana där utländska... Sådana brukar ju vara ganska starka. Alltså, det är väl det här, vad heter det? Capsaicin, capsa, ja, vad det nu heter som i. Och det är väl det som är förbjudet i Sverige så att säga, eller som går under vapenlagen typ, eller vad det nu är.
Nej, du får lov att ha det, men du får inte ha det i en behållare som är typ trycksatt.
Ja, nej, precis. Alltså, ja, nej, som spray menar jag, alltså, som pepparspray då så att säga. Det är väl själva det. Det finns ju andra lagliga varianter menar jag, som säljs i Sverige också, som innehåller någonting annat.
Ja, precis. Men du får lov att ha själva ämnet. Men du får inte ha det i någonting som kan göra det till ett vapen.
Nej, precis. Man kan ha det som pulver då?
Ja, det tror jag det. Så i alla fall jag har fått förstått i och med att under en rättegång så la åklagaren särskilt fram att den var i en behållare och därmed blev det ett vapen.
Det är väl lite grann igen där då det här, jag vet inte om vi har diskuterat det här förut eller om det är på andra ställen vi har diskuterat det där. Vad som gör att någonting blir ett vapen, om det är förmågan att lagra energi och att skjuta iväg någonting eller så här.
Typ. Ja, precis. Sen så är det ju lite sådär. Jag menar, man skulle kunna göra det här mejlet och sen så skicka in det i en vattenballong och slänga det i ansiktet på mig. Jag tror nog det skulle kunna klassas som vapen då också.
Ja, precis. Eller om man en manuell pumpflaska då, liksom. Det är ju ingen lagrad energi.
Det finns många saker man kan sätta i en vattenballong så det är otrevligt att få i fejan också.
Ja.
Har ni luktat på ammoniak någon gång?
Ja.
Ja, det är inte så trevligt.
Jag var nog rätt nära att dö en gång. Med ammoniak, men jag klarar mig.
Ja. Det kan vara farligt, kan det vara. Det slår ju ut andningsförmågan.
Ja, definitivt.
Så det ska man, det är säkert olagligt att ha det i ballonger och kasta på folk också. Så ni som lyssnar behöver inte fundera på det. Mm. Jag vet, nej, som sagt.
Kanistan har dementerat det här med dvala och så. Han säger att han planerar råskrig som vanligt. Och för ovanlighetens skull då, men ändå som hör till högtiden, så gör han pepparkakshus. Och rekommenderar det istället för pepparspray till Hansson.
Det är ju godare.
Mm. Ja, men jag äter inte pepparkakor. Så då får du med pepparspray.
Ja, fast pepparkakshuset, det brukar man faktiskt inte käka upp. Jag vet att någon gång har man ju försökt, men det brukar ju smaka typ kartong någon gång där efter nyår. Så att det blir ju bara en prydnad.
Har ni sett de här bilderna? Jag tror det var 4chan var det väl som hade en sån här pepparkakshustävling eller för massa år sedan. Det var ju någon som byggde ett helt koncentrationsläger i pepparkaks. Har ni sett de bilderna?
Mm. Ja. Lät lite
fest. Ja, det är järnväg och taggtråd och hus och ugnar. Och... Ja, det är mycket konstnärligt, ska jag säga.
Ja, och istället för trädörrar så har man då pepparkaksdörrar.
Ja, det är väl ungefär lika effektivt.
Ja, precis.
Tänker jag, lite fukt på dem där så rasar det väl ihop. Nej, men det är en fin. Den har cirkulerat i många år på internet, den bilden. Jag ska se om jag kan hitta den. Jag har säkert den någonstans. Ska lägga ut den i så fall. Men ja. Jag vet inte. Jag har ju inte så mycket att berätta egentligen. Jag har inte gjort så mycket. Jag har varit sjuk hela veckan. Tränade ju i förmiddags.
Jag har gjort dig svag.
Ja, jag har varit svag. Jag har varit riktigt svag faktiskt. Dålig i veckan. Det var en dag som jag inte kunde jobba till och med. Det var lite dumt. Men sen kom jag ju tillbaka efter det. För igår kände jag mig hyfsad i alla fall. Så jag tänkte att jag skulle ta mitt första träningspass på 8 dagar. Och då bänkade jag upp 117,5 kilo. Och det var ju nytt personbästa. Så svag blev jag inte i alla fall.
Mm. Nej, men du kanske bänkade upp det för att du faktiskt lät kroppen vila.
Ja, men det var absolut så. Jag har ju tränat väldigt hårt de sista 3 månaderna typ. Och framförallt bänkpress då. Och till slut så blir det väl så att man behöver ta en längre vila för att få ut något så att säga. Annars så står man bara still ändå. Så att det var, men det var kul.
Mm.
Har du någon det här är ju ingen podd om bänkpress. Ja, det har jag. Eller jag har ju sagt, jag sa det i somras att jag skulle ta 120 innan nyår. Men jag tror jag har lite känning på 125
kan
kanske.
Det är lite svårt.
Tror du det? 117. Ja, jag dog ju inte.
Nej, men jag förstår inte varför du inte plockar 120 då om du var så nära.
För att mentalt så skulle jag inte vara där nu förrän nyårsveckan. Och sen så mentalt var jag också lite svag efter att jag var sjuk. Så att det blev så.
Okej, så du fick typ ingen massiv ego, liksom energi och bara, nej nu ska vi fan ha 120. Sen så bara gjorde lite ljud och lade dig på britsen igen och bara, nu kör vi. Och sen bara pang.
Nej, men jag tänkte tanken gjorde jag. Men så hejdade jag mig lite. Så blev det så här. Jag kanske fegade ur lite. Jag vet inte.
Jag skulle säga att du gjorde det. Tänk om du inte klarade det, men du hade kunnat klara det.
den dagen. Mm. Ja. Nej, då har jag ju misslyckats i så fall. Yeah. Men jag siktade på 125 faktiskt. Jag körde ett pass idag igen. Så toppar man som det heter då, på ett speciellt sätt. Och så kommer jag göra det i 2 veckor. Så får vi se. Det är ju kul att tävla med sig själv. Man kommer ju alltid vinna liksom.
Ja, det är inte säkert om du går ner.
Eller så förlorar man alltid.
Ja. Du är ständig kamp på vinst och förlust.
Ja, så är det ju. Jag har en grej jag ska dra faktiskt. För Kanis, du kommer ju skälla på mig om inte jag tar upp fånghjälpen. Det gör han ju alltid annars. Så fånghjälpen finns ju. Och den hjälper ju medlemmar och aktivister som hamnar i problem med rättvisan på olika sätt. Vilket kanske han på bilden kan se ut som att han kommer kunna göra eventuellt. Och då kan man donera pengar. Framförallt då här så kan man ju swisha pengar. Till 0737 877 699. Och nu kommer ju Kanis ändå skälla på mig för man säger det. Jag får inte säga att man kan. Man ska man säga. Men det är faktiskt en som har gjort det idag under dagen. Och skänkt en relativt stor summa pengar faktiskt. Och det är ju en annan kamrat som vi har som heter Johan Staff. Som skickade över ett belopp förut. Som är det näst högsta vi har fått in under hela min tid här i alla fall. Och det tycker jag väl nästan att han kan få en fanfar för sen.
Ja, absolut. Får...
Så... Där hade vi den. Och eftersom att jag tycker det är bra när han skänker pengar till fånghjälpen. Så tycker jag det är bra om folk handlar saker utav han. Han kallar ju sig Mr. PK-fri på Telegram. Och har ju en kanal där han säljer saker. Som folk som lyssnar på detta förmodligen är intresserade av. Som du inte hittar på så många andra ställen. Så att gå in där och leta upp han och kolla vad han har. White United heter affären eller shoppen. Så tackar vi han för det bidraget. Så får vi se vad andra kan prestera.
Mm. På tal om det. Vad jag har gjort. Nu när vi ändå är lite inne på det. Så det här kommer vara en liten historia. Men slutklämmen kommer ändå landa på fånghjälpen. Och för att förstå liksom. Vad som har skett i mitt liv så måste man ju börja ganska långt tillbaka. Typ innan jag anslöt mig till motståndsrörelsen. Så då levde jag ett hem i en lägenhet. Och det var organiserat kaos. Och jag vet inte, kanske måste förklara vad organiserat kaos betyder. Det betyder att det är saker överallt. Och lägger jag mina nycklar så vet jag om att i den här högen, där är nycklarna. I den högen så är plånboken. Och är de inte där så blir det väldigt svårt att hitta de här sakerna. Så ungefär så såg mitt liv ut. Om vi går ännu längre tillbaka så fick jag själv av farsan. För att det var 20 tallrikar på mitt rum. Liksom. Och alla tallrikar var slut i skåpet. Då fick han frispel. Och så fick jag liksom agera väldigt snabbt och vara tillmötesgående mot honom med hans själ. Ungefär en timmes tid, ena tills han lugnat ner sig. Sen kunde jag återgå till att vara fortsatt stökig. Men det var ju såklart medvetet att man höll pulsen på honom vid utskällningen. Så när väl vulkanutbrottet hade briserat så fanns det ju inte mer krut i det. Så då kunde man återgå till att vara förslappad. Så vad som hände där sen var att jag var kanske inte så där riktigt. Av andra saker så ville jag förändra mitt liv. Och det slutade faktiskt med att jag bodde en tid i en husvagn. Och det är vissa som kanske, liksom, kanske hånar det och tänker att det här är... Det är alltså mina kretsar så skulle jag se som luffigt, pinsamt. Skulle se som ett misslyckande i livet. Men för mig var det snarare något som var väldigt positivt. För även om jag hade kvar alla mina saker och sånt. Dock inte i husvagnen men på en annan plats. Så tvingade husvagnen mig att verkligen selektera det som jag verkligen använder och behöver. Och en annan sak var att jag skulle behöva organisera mig betydligt bättre. Det vill säga att alla saker måste vara på en viss plats. Annars det här organiserade kaoset gick inte i det här lilla utrymmet. Utan det skulle bli kaos på riktigt. Och allting skulle ta mycket längre tid att hitta saker. Och diverse andra saker. Så vad som skedde där i husvagnen var att jag började organisera mig. Helt enkelt. Och när jag väl organiserat mig så är det en viss tid. Det tar viss tid att bryta mönster. Vi pratar ganska långt mönster. Vi pratar från ungdomsåren till kanske, jag vet inte, 29-30 år. Kanske ännu äldre. Jag kommer inte riktigt ihåg, men kontentan är att det gick att ändra sig. Och vad som skedde var att jag långsamt började göra mig av med saker som jag inte behövde eller som jag inte använde. Och det har fortsatt i olika perioder. Så heter det. Innan mitt fängelsestraff så hade jag gjort av mig med mig en hel del. Och nu under fängelsestraffet så har jag gjort av med mig ännu mer. Och när jag säger gjort av med saker, då är det faktiskt att jag har samlat ihop alla de här sakerna och skänkt till kamrater. Och jag har en ganska stor, ganska många prylar nu som jag tänkt faktiskt skänka till fånghjälpen. Så får folk betala vad de vill för de här sakerna. Och det kan vara fina saker. Och sånt, det är inget man fnyser åt vissa av de här sakerna menar jag på. Detta har då lett till att jag kan få in hela mitt bohag i en bil. Och det är inget, det är ingen herrgårdsvagn som behövs utan det kan vara en sån här liten skitbil. Där man kan fälla sätena. Jag kan finna allting där. Jag har verkligen tagit undan allting i mitt liv som jag inte använder eller behöver särskilt mycket. Och jag har vissa saker kvar som inte... Men det är tänkt att i framtiden så ska det skickas iväg. Så det är det jag har gjort. Jag har det här materialistiska bojorna som man har. Har jag slängt åt sidan, känner jag. Ganska mycket. Så det är väl det jag tänkte jag berätta den här historien nu. I med det här med fånghjälpen och sånt. Och jag tror faktiskt många människor skulle må bättre av att slänga iväg saker som de inte behöver eller ge bort det. Alternativt är att man slutar köpa saker man inte behöver. Så det är väl lite den där, jag kommer till slutet. Det är egentligen det jag vill säga. Jag är nöjd med det jag har kvar.
Ja, men det är ju... Jag är ju inte riktigt där. Inte ens nära ska jag inte säga. Men jag har ju gått ifrån att ha bott på samma ställe i 12 år. Och haft en stor verkstad och hur mycket plats som helst. Och stort hus och sådär. Och sen när jag flyttade därifrån så var jag tvungen att göra mig av med kanske hälften av allt jag ägde minst. Och sen har jag flyttat några gånger sedan dess. Och för varje gång så har jag gjort mig av med mer och mer faktiskt. Så jag går lite åt det hållet också. Jag är fortfarande, så är det grejer jag inte vill göra mig av med och sådär. Som jag oftast, saker jag aldrig använder. Alltså man bara har det. Men som man ändå inte riktigt är beredd att släppa då liksom. Så att, men jag går väl åt det hållet också. Om jag får flytta några gånger till så kanske jag hamnar där.
Ja, yeah. Men för bland det sista jag gjorde mig av med, det var en sängram jag ägde. Så satt jag bara och tänkte sådär liksom, ja men ska jag ha den här sängramen kvar, då krävs det att om jag ska flytta den så krävs det ett släp. Då behöver jag verkligen sängramen? Svaret på den frågan var faktiskt nej. Man behöver inte en sängram, även om heter det. Det kan vara fördelaktigt i vissa saker. Men nej, så jag gjorde mig av med den. Men det jag vill också påpeka att det här är lite av en person som mig, jag är ungkar. Ganska utpräglad ungkar. Och det här är ingenting du kan göra om du har en kvinna i ditt liv. För en kvinna liksom köper hem saker. Och smyckar ut hemmet och sånt. Det är någonting som är väldigt viktigt för många kvinnor. Så på det sättet så tror jag det blir svårt, speciellt också när man har familj och sånt. Men jag tror många familjer och sånt, de liksom köper på sig en jävla massa onödiga saker. Ofta helt i onödan. Och ja, det är vad det är. Men det är, jag vill bara säga det, så kanske någon annan också tänker på det eller vill pröva lite sådana saker. Att ja, men kanske det är liksom lite befriande att inte ägas av materialistiska saker.
Nej, jag håller med dig. Det finns en riktigt bra tanke i det där. Och jag tror att, precis som du säger, att många hade mått bra av att ha mindre runt omkring sig. Jag upplevde ju det när jag flyttade, som sagt, från huset och verkstaden och det där. Att när det var färdigt så var det rätt skönt att inte ha alla de här grejerna. För alla de här grejerna som stod överallt och alla grejer man har, och så där, det tar lite av ens uppmärksamhet på något sätt hela tiden.
Ja, jag tänkte bara när du ska städa och sånt liksom.
Ja, till exempel. Men även i mitt fall kanske det var väldigt mycket grejer som ska fixas i ordning eller som ska göras någonting med. Så det står ju kanske ute i verkstaden av en anledning då, att det här ska jag fixa någon gång när jag har tid och sådär. Man får mer och mer sånt. Det kan ju vara saker som är värda någonting, men som jag kanske inte behöver. Eller så har jag redan ersatt dem med någonting, men det ska ändå lagas. Men mycket sånt var det som jag hade väldigt mycket av, som var mitt egna då liksom.
Det känner jag igen. För jag hade lite liggunderlag och extra sovsäck och sånt. Och jag bara satt där och tänkte, för jag hade packat ihop allting. Och så bara tänkte jag, men jag ska göra en sista koll liksom. Och så försvann en hel väska till. Alltså just sådana saker som extra liggunderlag. Ni kommer ju använda det här liggunderlaget. Nej, jag gillar inte ens det här liggunderlaget. Men, ja.
Nej, och blir du utan det andra så får du väl liksom sådär, så får man väl fixa ett nytt då den gången man behöver det i så fall. Ja, nej, så det är en bra tanke är det.
Med allt detta sagt ändå, så är det bra att känna en person. Det räcker med att du känner en person som har utrymmet, men framförallt liksom har sakerna också. Jag skrev en artikel för länge sedan på Nordfront, och jag vet om att Tobias Malve då sa, det där kommer aldrig gå, Hansson. Folk bara förstör dina verktyg om du ska lånas ut, och man kan inte äga verktyg eller maskiner gemensamt. Och det ligger en hel del sanning i det, och jag är smärtsamt medveten om det. Men om två personer, låt oss säga att du bor i ett grannskap, och du och en annan person kan komma överens när det gäller verktyg och maskiner, då har du sparat en hel del pengar. Faktiskt. Tänk dig om du ska ha en helt egen uppsättning av verktyg, gräsklippare, häcksax, allting sånt. Det behövs bara ett par av det. Och det är du och din vän som kommer överens om det på ett bra sätt. Men istället, i Sverige idag så äger alla en gräsklippare liksom. Alla har häcksax i princip. Och de som har det, istället för att ägs eller kontrolleras gemensamt. Och där är väl kanske den personen som anses extremt anal, extremt jobbig, är väl kanske den personen som är egentligen allra bäst till att ta hand om de här sakerna. Som har koll på var sakerna är placerade, hur skicket är och sånt på de här prylarna som ni har gemensamt. Men jag vet inte, jag tror på grund av ekonomiska läget så är vi nog långsamt på väg till en plats där dyra prylar och sånt ägs gemensamt i en samfällighet eller bland vänner. Helt enkelt. För jag tror vi går mot en ekonomisk ordning där folk inte kommer ha råd.
Nej, det gör vi nog. Ja. Det ser ju så ut redan nu. Alltså, men vi går åt det hållet helt klart. Men det är klart att än så länge idag är man två vuxna i ett hushåll och sådär så har man väl råd. Men ja, räntor går upp och det blir dyrare att åka bil. Och jag vet några som bor i varsitt hus, som bor grannar, som delar på en del saker på det sättet lite grann. Att den ena har köpt den här släpkärran som behövs när de håller, för de bygger om sina hus eller så där liksom, och renoverar. Och då behövs det en släpkärra, men det är bara den ena som har en sån släpkärra liksom. Och så har den andra massa andra verktyg till det här. Och så delar de på det där och hjälps åt och så där. Och det funkar väldigt bra, men det är nog ganska sällsynt idag. Än så länge då, som du säger.
Mm, ja, precis. Än så länge.
Men folk har ju haft det lite för bra på det sättet. Eller så att säga, det har ju varit, den här konsumtionen har ju varit fantastiskt hög liksom. Som du säger, att alla ska ju ha råd med, alltså alla ska ju ha allting. Och ja, så länge folk har råd med det och det fortfarande finns pengar över, så är det ju inget problem för dem liksom. Då kan de ju bränna sina pengar på det där. Men det är ju enorma pengar liksom folk lägger på saker som de inte hade behövt göra egentligen.
Ja, alltså av andra skäl så har jag bevittnat en hel del återvinningscentraler de typ närmsta 2-3 månaderna. Och liksom man kan bara besöka en sån. Och speciellt som jag har gjort, besökt den flera gånger om viss tid, så ser man hur mycket saker som slängs. Alltså det är ju ofantligt med saker. Och många av sakerna är de, alltså det är inget fel på sakerna. Absolut inget fel på dem överhuvudtaget. Och i vissa fall så kan man ju se att de här sakerna har förstörts av helt enkelt försummelse. För att man bara låtit väder och vind ta det. Och man inte har skyddat det. Man kan inte ha oljat in det. Och gjort ett gediget underhåll på sina saker. Men det är lite så som det här. Alltså, hela samhället är ju byggt på ett sådant sätt att allting ska bytas ut hela tiden. Och det kommer till allting egentligen. Det gäller från kläder till trädgårdsmöbler.
Men Hansson, är det materialism att ha en gård med många verktyg och maskiner delvis, men också, ja, som du säger, en hel del olika typer av vildmarksutrustning, fiskeutrustning, saker som på sätt och vis är det. Behöver man det här? Ja, kanske, kanske inte. Är det materialism att ha det?
Nej, jag skulle inte säga alltså helt sådär att det är materialistiskt, men jag skulle nog säga att man måste nog mer titta på ett beteende. Och vad jag menar med beteende är att när man ser att människor liksom, alltså en person som i det här fallet skulle vara en ordentligt prylbög, som jag kallar dem. Och han har den här allting, alla de här sakerna. Men han tar hand om varje sak. Alltså individuellt så sköter han underhållet på varje sak han äger. Han har koll på hur underhållet görs på de här sakerna och sånt. Och kan faktiskt använda dem, eller hon. Då skulle jag säga att det är inte det här. Visst, man kan ju kanske säga att de har ett visst materialistiskt beteende i och med att de köper på sig hela tiden nya saker. Men det behöver inte vara det. Och jag skulle nu se det som ett beteende där man hela tiden köper nya saker och hela tiden slänger saker. Ofta i onödan.
Mm.
Jag har sett också en annan sak. Det handlar om kläder. Alltså det är allt från bebiskläder till vuxna kläder och sånt. Jag var nyligen inne på en sån second hand affär. Alltså de har sånt stort berg. Alltså det är svårt att tänka sig Alltså det måste väga över ton det här klädesberget. Och så står det en skylt liksom. Vi tar inte emot mer kläder. Vi har för mycket. Och så hela butiken är helt fylld med kläder. Och visst, man kan skratta. Generellt så har ju second hand butik associerats med vänstermänniskor och miljöpartister och allting sånt. Men man kan hitta schyssta saker på second hand butik. Absolut. Och jag tror samhället hade mått bättre över att man helt enkelt byter bort det där liksom tänket som människor har. För jag tror det kommer lite, alltså jag är uppväxt i en borgerlig miljö, så jag vet precis hur sådana folk tänker liksom, att fan, har du inte råd med att skaffa nya saker? Alltså det är en form av status att ha helt nya saker. Och visst kan jag förstå det här, alltså helt klart, men samtidigt så blir det sämre för samhället längre fram. Och med problematiken där erkänner jag att vi kommer aldrig komma bort från det här, för att de som hela tiden köper begagnat och sånt, om man har det som liksom en samhälle, då vill människor stå ut. Och om de då ska stå ut, så vad gör de då? Jo, de köper nya saker i nytt mode. Och vissa har det som evolutionär strategi för att särskilja sig från resten av gruppen eller flocken eller vad man nu vill kalla det. Alltså, så det är svårt att komma bort från det. Och vad jag menar med det är att man måste göra någonting sorts mitt emellan, där man får acceptera de här personerna som kanske gör det. Men att man i det stora samhället i stort faktiskt fortsätter med att man återanvänder saker, helt enkelt.
Ja, alltså det har ju byggts upp en artificiell ikon av en människa som den idealmänniskan liksom, som har massor med grejer och äger privata grejer, och att det i sig är som ett mål att eftersträva, att ha allting och pool och allting, att man har privata liksom ägodelar på olika sätt, egendom.
Ja, exakt. Men pool är ju ett alldeles utmärkt exempel. För så i Sverige så byggde man ju simhallar för att människor skulle kunna gå till simhallen, duscha och bada. Alltså just för att man skulle få dem rena. Där övergick ju till slut att människor fick badrum, för då använde simhallen mindre. Och sen slutligen, nu är vi tillbaka på där man har en egen pool och inte alls behöver gå till en simhall överhuvudtaget. Och hur ofta använder människor de här poolerna? Alltså om vi verkligen ska titta på det. Väldigt sällan, anser jag. Och i Sverige dessutom, har man en utomhuspool som inte är uppvärmd, alltså då är det ju säsong på, alltså man ska vara ärlig, 4 månader kanske, max. Ja, inomhuspool.
Vi bor ju inte i Florida liksom.
Nej, precis.
Där skulle jag ju kunna köpa mer, att det skulle vara mer motiverat att ha en pool i så fall hemma liksom. Om man bor någonstans där det är, kanske är så här 30 grader varmt hela, alltså mer än halva året. Och där det kanske säger att du har långt att åka till strand och sådär. Och USA, de har väl inga sådana kommunala badhus liksom. Sådär. Då är det ju mer motiverat kanske att man skulle möjligen ha det i så fall. Men här i Sverige måste ju vara helt bortkastat. Det är ju bara en statuspryl liksom.
Ja, men nu kommer vi till att liksom Homus arabus och Homus africanus har ju tagit över de här liksom. simhallarna och sånt.
De har ingen pool.
Nej, precis. Så därför skaffar ju folk pool och sånt för att liksom slippa det där. Alltså,
det finns ju en poäng,
det är inte bara status som folk gör det för, utan det är ju faktiskt för lite jävla lugn och ro.
Ja, jo, så det är ju sant.
Men alltså som jag kan förstå. Ja. Alltså, jag växte upp i Lomma och folk hade pool i Lomma liksom. Alltså vi snackar att det är liksom en av de fina stränderna och badplatserna. Alltså i Skåne definitivt, och jag, man skulle nog kanske till och med kunna argumentera för i Sverige. Och ändå köper folk pool.
Ja, men det där var jag med om också när jag växte upp. Alltså att vi bodde ju, det var inte ett jättefint område vi bodde i. Det var väl alltså medelklass barnfamiljsområde, ganska nytt, men ute på landet liksom, fast ett stort område de har byggt upp där då. Väldigt nära havet. Vejdeland visade jag ju somras vart det är någonstans. Men i alla fall, det var en vägförening där, och så var det ju 100 hus då, eller vad det var på de här två vägarna som gick in där. Och vägföreningen där gjorde ju ordningen strand nere vid havet där på västkusten liksom. Jätteskitfin med flera sandstränder och stora bryggor och avdelar emellan och så här. Hur fint som helst. Och sen fanns det ändå folk som flyttade in där och så byggde de en pool. 500 meter att gå ner till en hur fin strand som helst. Så att det var nog bara en statusgrej liksom, att man skulle ha en pool hemma. Jag trodde, jag vet inte om en del av dem såg jag aldrig använda den här poolen någonsin.
Ja, jag tror, jag vet inte, det är den här jakten på saker. Jag minns den här jakten. Jag vet när jag slutade med den. Och det var faktiskt så strax innan jag anslöt mig. Jag tänkte, ja, men jag ska bygga ihop ett snyggt barskåp. Även om jag inte var någon vardagsdrickare och sånt. Jag kunde bara dricka på helger och sånt. Så jag köpte fina glas, jag köpte ett vitrinskåp. Jag köpte massa olika spritsorter. Jag köpte cocktails bok. Och lite andra sådana saker. Och sen fick jag upp allting. Och så bara tittade jag på det. Kände att det här var ganska onödigt. Jag behöver inte detta egentligen. Så tänkte jag för mig själv. Jag får nu sluta med det här. Och sen får jag nu se till att börja ansöka till motståndsrörelsen. Det här ger mig inget.
Nej, men det är väl att fylla sitt liv liksom med meningslösheter egentligen. Som det är väl det väldigt många människor gör. Alltså... Men jag håller med dig också. Jag har ju varit mycket genom åren, som sagt. Jag hade eget företag och tjänade rätt mycket pengar och bodde stort, och vi hade 3 nya bilar nästan på utsidan. Kan man ju undra varför, men det hade man ju för det hade råd med det liksom. Och sådär. Och jag har ju lämnat det har jag lämnat långt bakom mig i alla fall, för jag bryr mig inte egentligen. Det spelar mig ingen roll om min bil kostar 15 000 när den kostar 300 000 liksom. Bara den tar mig dit jag ska, så är det helt okej. Det får gärna vara bekvämt liksom, men det är väl någon sorts mognadsprocess kanske inom en också, som en del aldrig kommer ur.
Men det är ju framförallt, vissa har inte riktigt kapacitet att börja fundera själv i den här situationen som Marcus ändå beskrev, utan många skulle bara ha känt att det inte riktigt var så trevligt som de föreställde sig. Men så saknar de den här känslan att tänka efter själv och hitta på någonting som faktiskt skulle fungera. Utan det enda de har att gå efter, det är ju de historier och ikoner som presenteras i kultur och media. Det får liksom vara deras ledstjärnor i livet, tyvärr.
På sätt
och vis, kan tänka mig.
Ja, på sätt och vis kan man ju säga att jag gör detta genom att särskilja mig från flocken. Helt enkelt. Och till viss del kan jag förstå den argumentationen helt. Men jag tror också på att man måste, för att få förändring, för att få en förändring som behövs i det, åt den riktningen vi vill, så måste ett visst antal människor vara beredda på att avsäga sig otroligt mycket materialistiska saker och få status genom andra saker, genom saker man gör och agerar på. För fastnar vi fortfarande i den där man verkligen får status från att äga den finaste åkgräsklippan eller den finaste poolen och sånt, då tror jag vi är dömda som ras att förlora. Så därför är det väl ett sätt kanske att få kanske fler som har den här karaktären, den här typen, som kan tänka sig att göra det. För jag tror när man väl äger väldigt lite, då blir man väldigt farlig.
För det här systemet handlar mycket om att man ska kunna ta från människor det de äger. Helt enkelt. Och visst, det handlar även om att man ska ta bort frihet och sånt. Men har man vet lite så vet man om att det är där lilla som man har kvar. Det kan de i princip aldrig röra.
Nej, och det händer inte så mycket. Om du åker in i 4 månader liksom och sitter, eller 8 månader, eller om det, du har ingenting på utsidan du har förlorat, så att säga, egentligen. Det du hade innan, det finns kvar någonstans, liksom. De få grejerna du äger och sådär.
Ja, precis.
Men om du äger ett stort hus då, och massa bilar och grejer, och så åker du in i fängelse i 12 månader, vad tror du händer på utsidan under tiden du sitter där, liksom?
Exakt, du förlorar den. Det stora kruxet med detta är ju egentligen är att kvinnor i biologiskt, vad heter det? Alltså de attraheras till män med resurser. Och det ska de göra, för att hade de inte gjort det, utan de hade valt de dysfunktionella. Så det finns ju kvinnor som har gjort det i vissa stammar och sånt. De har valt de dysfunktionella männen. Och vad som händer då är att de dysfunktionella männen sprider sina gener, vilket i sin tur gör att man premierar inte de som kan anskaffa sig resurser. Och vilket därmed gör att de kvinnor som har premierat de som anskaffar sig resurser, de brukar militärt vinna över den andra sorten. Och sen så erövras de, vilket gör att deras genetiska anlag minskar i sin spridning. Egentligen det som inte har skett riktigt i det fallet som vi kan se idag är kanske Afrika och sånt. Men överlag så finns en problematik med detta, och detta är just att man ska veta om att merparten av det kvinnliga släktet inte attraheras av ett sånt livsval.
Ja, precis. Så är det. Jag skrev ju för, det måste vara ett år sedan ungefär, lite mer, kanske ett år sedan, men eller någonstans där, så skrev jag ju på en artikel på hemsidan om det här med materialismen och hur det funkar lite grann, och vad staten, hur staten kan ta ifrån den här friheten och materialism, alltså att det du äger och så vidare då, och att det är det de hotar med hela tiden på något sätt, att du ska rätta in dig i ledet och göra som de säger, för att annars tar vi ifrån dig det här som du har här, antingen dina saker eller också din frihet då. Så att det finns, kan man söka på hemsidan om man vill, frihet genom materialism tror jag det heter. Och det är väl ganska exakt som du sa där när du gick igenom det, har jag väl skrivit där, fast lite längre text kanske.
Gynnelas förkåra.
Ja, och inse att ni kan sälja av det ni äger, mycket av det, så kan ni skänka pengarna till motståndsrörelsen och så kan ni gå med.
Det är förvånansvärt svårt faktiskt. Och, alltså saken är den att jag har liksom haft alltså, såna, vissa speciella saker och sånt. Vad jag menar med speciella saker är typ, har man finskor och inte använder dem särskilt ofta, så ska man ju helst ha, vad heter det? Jag kommer inte ens ihåg vad de heter nu, men man stoppar in dem i skon så att inte skon ska sjunka ihop och sånt.
Mm.
Och jag hade några sådana, de var alltså sprillans nya. Och jag kunde liksom gå till en second hand butik och säga, ni ger mig barnen, vill ni ha, vill ni köpa dem? Nej, vill vi inte. Okej, men alltså ni kan faktiskt praktiskt taget få dem gratis. Nej, jag är inte intresserad. Alltså så bli av med alla sina saker är svårt idag, även om du önskar det.
Just för om du inte ska slänga det då, liksom.
Ja, om du inte ska slänga det, för då finns det återvinningscentraler. Och du kan bara hiva allt där. Och sen så återvinner de det. Men alltså trots detta så, vad jag menar med det är att det här paret då var extremt, alltså det var inget fel på dem, utan varenda person som har finskor skulle utan problem liksom bara kunna köpa de här och stoppa det i sina finskor. Men nej, det går liksom inte att bli av med det. Inte ens nästan om du skänker bort det. Det finns ju kristna och sånt som heter det, tar emot och sånt. Men jag vill inte ge till dem. För de skickar varor till Afrika och sånt. Så jag är inte intresserad av det. Jag brukar ge dem andra saker vid jultid. Men det behöver inte gå in på hand. Det vet de som de som vänner vet.
Ja, precis. Det är en sån grej. Mm. Nej, men det är som du säger, och det är faktiskt, jag är själv, om man har haft många barn och sådär, så kanske man blir mer benägen också att dels ha kvar saker till ett barn till eller så vidare, och inse att det går att använda de här kläderna en gång till liksom. Det är inget, och dels kanske även få tag på saker begagnat för att inte behöva lägga ut så mycket pengar på barnvagnar och kläder och sådär. Det finns jättemycket fint som de nästan ger bort folk för att det är lite begagnat liksom. Och då är det förbrukat bland vanliga människor, så att säga, eller vad man ska säga, så är det förbrukat mer eller mindre då. Men de som inte är så nogräknade kan i princip få de här grejerna. Alltså barnvagnar, bilbarnstolar och sånt som är inget fel på överhuvudtaget, och kläder och sånt.
Det är det med bilbarnstolar. Fan vad det är. Jag vet någon som i Näst som hade en hel del sådana. Och alltså, du vet, när de berättar för mig, jag tänkte så, ja men här kan man få en slant, för de är ju knappt använda. Nej. Alltså, man får inga pengar för det. Alltså, du vet, det blir liksom så galet för en. Om du förstår vad jag menar.
Ja, ja. Nej, men jag vet precis. Det kan kosta 4-5 tusen nya då. Och så de kanske använda i 9 månader, en tidig sån då, eller en första liksom då. Använder 9 månader och kan se helt ny ut. Det känns som att det borde finnas massa liv kvar i den. Ska man nästan vara glad om man får en 500-ring för en sån?
Ja, och är inte det galet liksom?
Ja, det är ju helt vansinnigt. Men det finns ju ingen efterfrågan. Där har ju varit en sån där grej som att, som jag vet inte om, men så att det känns osäkert. Ja, okej, vad skulle hända med den då? Eller vad ska liksom... Det här är någonting som folk ofta säger när det gäller sådana saker, bilbarnstolar och sånt, att det känns osäkert, man vet ju inte hur det är. Okej, men alltså, de har ju kvitto på när de köpte den för 9 månader sedan. Den är ju inte äldre än så i alla fall. Och deras bebis lever ju, så de har ju uppenbarligen inte krockat och bebisen har dött i den. Alltså, ja, vad ska hända liksom?
Alltså vad fan, jag är ju från den tiden där jag kunde sitta och åka och sitta med morsan på knät någon gång. Hände det. Alltså det hände inte långt, alltså sådana långa sträckor och sånt. Men det kunde hända. Att man fick sitta i morsans knä. Alltså någonting sånt kan jag ha svårt att tänka. Jag läste fan en nyhetsartikel för jättelänge sedan. Fick en sån minnesåterblick nu. Att Britney Spears av alla. Hon hade haft kört med heter det, sitt barn i knäet. Och det fick man absolut inte göra. Men så tänker jag liksom på alla andra gånger. Alltså i mänsklighetens historia, hur många barn som har bara suttit där bak utan bälte och sånt. Visst, det finns ju några barn som stryker med varje år.
Jo, jo, det är klart, men att man kan minimera det. Men när vi var små, vi satt ofta där bak utan någon, utan, alltså, vi hade ju inte ens bälte på oss liksom. Särskilt inte ute på landet där vi bodde, alltså det var ju ingen som brydde sig, det sket man ju i liksom. Och men jag vet att jag fick sån jävla sur blick en gång när vi körde till, när jag körde bort till förskolan. Inte här då, detta var lätt länge sedan, så ni behöver inte socialtjänsten anmäla mig för det här, ni som lyssnar. Men då hade jag min son i, vi hade 300 meter bort till förskolan där, och så skulle jag vidare till jobbet direkt efteråt. Så satte vi oss i bilen och ville han sitta i mitt knä så här, 300 meter på 30 väg liksom. Det är väl inget, ja, sitter du i knät här och styr då. Och gick ur bilen där på dagis då. Och stod en fröken där ute på gården. Och hon blängde så jävla sur på mig. Så att, men hon sa aldrig någonting. Men hon kollade på mig så. Jag fattade liksom att hon så här, bara, men lugna ner dig. Alltså det går i 30 km timmen här. Och det är 300 meter. Det är inte en bil här liksom. Ju större risk att jag kör över ett barn. Men nej, och det är så där folk liksom, jag menar, när vi växte upp, vi fick alltid, när vi svängde av stora vägen hemma, så hade vi nästan 2 kilometer hem, då fick vi ju sitta och styra om vi ville. Det var ju så här standard.
Ja. Ja.
Gjorde man ju liksom. Så nej, det har ju blivit gått till överdrift. Nej, men de är oroliga för bilbarnstolar, och sen så ska jag säga det då, att det som roar mig mest av alltihop, det är att jag har jobbat i bilbranschen 25 år. Jag har sett jävligt mycket bilbarnstolar och sådär. Och folk i allmänhet behöver inte oroa sig om bilbarnstolen är gammal eller har varit krockad eller någonting. För folk kan fan ta mig inte sätta fast dem i alla fall.
Nej, på ett korrekt sätt.
Alltså. Nej, nej, men de sitter ju helt löst. Bara man tar den kan flytta på den 20 cm så här liksom. Men vad tror du händer om du krockar i 70 då? Ungen sitter ju där som en jävla maracas liksom. Så ni behöver inte oroa er av det om ni inte kan sätta fast bilbarnstolen i alla fall. Då kan ni ta vilken som helst. Eller ingen alls. Eller något. Tänker jag. Ja, så är det. Nu har du hittar ju lite ämnen här idag, Hansson. Det var ju roligt.
Ja, det är jag som brainstormar.
Ja, nej, men det är jättebra för jag är inte på topp efter sjukdomen här. Och ja, de andra är inte med. Så att...
det här men, är, ja, det är inte en riktigt färdig tanke, men det var något som slog mig när du berättade den här historien. Och det är att förr i tiden, framförallt, men även så sent som på 1900-talet såklart, så fanns det ju även människor som av sin livsstil av olika anledningar levde lång tid på en typ en arbetsplats liksom. Det kunde varit att man levde som kapten på ett skepp eller någonting liknande. Och under vissa perioder så kanske man inte ens hade ett hem under den tiden, utan du levde på din arbetsplats och din livsstil var på många sätt och vis alla dina ägodelar. Men framförallt också inte kanske saker som du riktigt själv ägde heller, utan det var saker som du kanske delvis hade ägande rätt till och delvis kanske inte hade ägande rätt till. Och det är rätt normalt historiskt sett att knappt äga mycket mer än kläderna på sin kropp.
Nej, och i vissa fall inte ens det nästan. Om du var fartygskapten så hade du säkert bara kläder som var deras nästan också.
Precis.
Alltså, nej, det har inte varit konstigt genom åren tidigare. Alltså som du säger, fram till industrialiseringen och det där och efter det här liksom. Sen började det ju. Alla skulle ha var sitt eget hem och egen bil skulle man ha sen. Och... Så det, ja. Nej, det är helt...
Nej, men jag vet om att typ... De judiska kibbutzerna och sånt, de var extremt socialistiska. Alltså man skulle äta tillsammans. Alla skulle äta tillsammans. Men det här materiella välståndet har gjort att de har inte kunnat upprätthålla den här grundidén och den här grundtanken med att ha en enormt utbredd gemenskap. Utan vad folk gör till slut är att de vill liksom bara för sig själva, och därmed så har hon tvingats kanske bygga små lägenheter och sånt där familjer kan dra sig undan. För gör de inte det så flyr folk från samhället och gruppen. Men det blir typ en undominering ändå på grund av att man gör avkall på vissa av de principerna man egentligen byggde det här på. Så jag vet inte, jag skrev nyss en artikel som inte är publicerad än. Men där jag jämförde liksom Svenska kyrkan. Så Svenska kyrkan förlorar ju mot vetenskapen. Och vad som hände då är ju att de accepterar vetenskapen och gjorde avkall på sina egna principer. Och idag så sitter Fredrik Federley och håller gudstjänst. Alltså... Och frågan är liksom när man liksom måste sätta ner foten ordentligt och upprätthålla de här gamla värderingarna och tankemönsterna man faktiskt hade. Och sen så får man liksom bara förlora dem man förlorar. Men det är en svår fråga.
Ja, men för kyrkan då så känns det väl som att det blir lite det är väl det eller gå under då. För att... De har ju ständigt utträde kan man ju säga i Svenska kyrkan och har haft i många år. Mycket av det de gör uppenbarligen attraherar ju inte. Det attraherar ju framförallt inte yngre människor utan de som stannar kvar. Det är väl lite som Socialdemokraterna. Sådär. De som stannar kvar det är väl de gamla som alltid har gått i kyrkan. Och man ska vara med i kyrkan där man alltid varit. Och vissa av de äldre är ju också, eller en del av dem, en hel del kanske, är ju intresserade av lite gudstjänster och sådär. Men det är ju väldigt få yngre människor som är det i Sverige idag. Jag vet inte om kyrkan har försökt liksom ta sig igenom det genom att liksom bjuda in alla det här och HBTQ-grejerna och allt på det stället och försöka locka till sig då yngre människor på det sättet.
Jo, det har de ju. Och det gör att man alienerar redan en annan grupp som liksom kan sitta och läsa Bibeln där man säger att de ska dö.
Ja, precis. jag ser det som att de har inte lyckats riktigt där, för de har ju som sagt de har ju en nedåtgående medlemstrend kan man ju säga. Men det får vi kanske ta i ett annat program, för nu ska väl Max iväg här och ratta lite andra program, tänker jag.
Mm. Och det blir väl antagligen ett litet uppehåll här kring helgerna. Men vi får se när vi är tillbaka.
Ja, vi, Max sa det. Det är ju sändningstid på julafton och nyår.
Ja, det är alltså utmärkta dagar faktiskt.
Ja, oh, 17 raketer någonstans.
Ja, alltså, vi kan ju inte lova att vi inte sänder. Men vi kan ju inte heller lova att vi sänder. Så vi får
Nej, okay. Jag kan lova att om vi sänder så kommer vi medla det en viss tid före nog från chatten på Telegram i alla fall. Så där kan man ju få lite förinformation i så fall kanske. Sen hur lång tid innan, det vet vi inte. I så fall. Men vi får se vad som händer. Annars hörs vi efter nyår om inte annat. Så får jag tacka för idag. Tack till Max och tack Hansson.
Ja, ha det bra.
Ha det bra.